när han är processat så står det absolut explicit på förpackningen.
Har du honeykaffe?
Jag har med mig till dig här.
Nej, jo. Är det sant?
Självklart.
Okej, kan vi gå in på vad du har med?
Ja. Okej, okay, hej! Ha! Nu spelar vi in avsnitt 4 av podden Bara Kaffe, som handlar om bara om kaffe, fast på olika sätt. Hej Daniel!
Hej, tjena Per! Nu dricker vi faktiskt bara kaffe på ett vis. Eller? Kan man säga att det här är kaffe?
Det här är ju bara kaffe.
Det här är bara kaffe.
Det här är... Ska vi börja med att flumma ut?
Vi spårar ut
med en gång. Vi dricker. Ja, men du, hur mår du?
Jag mår bra. Så här är det. Vi har ju haft en period med, vad ska man kalla det för, poddtorka, om det är ett koncept.
Det är absolut ett koncept. Det pratas alldeles för lite. Det finns säkert en podd som handlar om poddtorka.
Ja, så vi har ju försökt pussla ihop våra liv och på något sätt ska din linje sammanströmma med min. Och det har vi inte lyckats med förrän nu.
Nej, för det var någonting som... Det var, vi började spela in den här podden när det var lite sommar.
Ja,
och på något sätt var det lättare att ses då.
Ja, det var
och
det.
Sen kom någonting som heter höst och då blev det svårare att ses.
Ja. Faktiskt.
Konstigt.
Tyvärr, men jag tror... Och min förhoppning är i alla fall till alla lyssnare att ni inte ska få gå och vänta så länge till nästa avsnitt igen.
Det är en förhoppning.
Ja, och även att avsnitten som produceras pumpas ut i lite snabbare takt. Det är min förhoppning också.
Det roliga är ju att nu när det har gått lite tid att vi har märkt att vi faktiskt har lyssnare.
Ja.
Och det är ju jätteroligt.
Det är någon som lyssnar. Ja.
Och det fina med det är att vi får idéer om vad vi ska prata om.
Mm.
Och vi får kritik. Och det är roligt. Så ja. Jag ska försöka prata närmare micken. Och, för det har jag hört att jag låter längre bort än vad du gör. Och ja. Du ska inte fråga om du får fråga någonting. Utan du ska fråga om du har en fråga.
Ja, precis.
Tydligen. Det.
Exakt. Jag ska fråga om jag har en fråga.
Men du ska inte fråga.
Ska jag inte fråga om jag har en fråga?
Nej. Tydligen, jag tror att i förra avsnittet så sa jag, men du, får jag fråga en sak?
Mm. Det var för många frågor.
Det var för många frågor om frågor.
Det fanns, jag funderade på om jag skulle redigera om det på ett annat vis. Men jag valde att låta det vara vanilla.
Ja, men jag gillar det.
Ja, jag tänkte.
Och så gör vi det bara annorlunda den här gången.
Ja, vi gör bara annorlunda den här gången. Ja, inga frågor.
Som, om frågor.
Om frågor. Bra.
Jag tänkte jag skulle sammanfatta vad vi pratade om förra gången. För det här blir liksom som en fortsättning av det.
Ja, det här är avsnitt 2.
Avsnitt 2 om processmetoder.
Yes.
För vi började snacka om efterskördprocessen. Mm. Och trodde att vi skulle hinna göra det på en timme. Men det gjorde vi inte. Vi pratade om de två vanligaste processmetoderna. Mm. Det som kallas för bärtorkat eller natural. Och det som kallas för tvättat eller våtförädlat. Som är liksom de största, vanligaste familjerna av processmetoder. Och så kommer vi inte in på variationerna som finns mellan stegen av dem. Men bara för att sammanfatta, om jag minns vad vi sa, så är ju bärtorkat när du plockar kaffebäret och torkar det med skal och fruktkött.
Yes.
Tills den är torr och då kan du ta bort det innan det exporteras. Och det tvättade är när du tar bort skal och fruktkött helt och hållet, så du bara har bäret i sitt pergamin och hinna och torka det på det sättet tills det är torrt och färdigt.
Mm.
Det är väldigt snabbt sammanfattat vad de två processmetoderna är.
Perfekt, då är alla up to date nu.
Ja. Då är vi klara, då kan vi...
då var det slut på den här podden.
Då var det slut på den här podden, det var roligt.
Men jag antar att det finns mer än ett tredje alternativ för hur bären processas.
Ja, men det finns mer än ett namn på alternativen.
Okay.
Det finns lite olika variationer som beroende på vart i världen man är så kallar man processerna lite olika och gör processerna på lite olika sätt. Men det som kallas honeyprocessat och det som kallas för semitvättat och det som kallas för pulp natural är alla tre variationer som ligger någonstans emellan natural och tvättat.
Jag älskar att det finns olika namn för samma sak.
Ja, de är ju inte riktigt samma sak, men det de har gemensamt är att man tar bort skalet på kaffebäret, men behåller fruktköttet när det torkar.
Och skalet, det är liksom...
Det är skalet.
Det är skinnet.
Det är skinnet, ja.
Så om man skulle haft ett vanligt bär så hade man bara dissekerat bort...
Du pillar bort vindruvsskalet och har kvar fruktköttet. Okay. Ja. Så är det små kärnor inuti.
Ja, det...
Så är det är liksom... den mellansteget. Och det vanligaste namnet som vi kanske ser på det är honey processed. Mest för att det är ett ganska tilltalande namn. Det låter rätt gott.
Mm.
Och därför har det liksom fått störst genomslag på marknaden.
Mm-hmm.
Tror jag. Det är samma med det som kallas för natural nu, det hette unwashed tidigare, det var inte så, det lät inte lika gott som natural, så när natural blev en en term så slog det ut unwashed.
Unwashed låter icke så aptitligt.
Nej, det är inte lite, det låter inte så nice.
Nej.
Och det är lite samma med honey, det är framförallt i Centralamerika man hittar kaffen som kallas för honey.
Mm-hmm.
Och där kan vi komma in lite på liksom historik och tradition, för gårdar som producerar honey i Centralamerika är de som inte bara jobbar efter tradition och hur man alltid har gjort. För det vanligaste du hittar i Centralamerika är tvättat kaffe.
Mm.
Det är det som är standard. Men så finns det liksom nya världens, nya tidens gårdar som är ute efter att utveckla sin gårds produktion i vilken typ av kvalitet och smak. Framförallt smak som påverkar det, valet av processmetod.
Mm. Men om man då pratar honey, då tänker jag sött. Finns det någon kombination där?
Det finns, om vi går in på smaken.
Mm.
För om du torkar kaffebären utan skal men med fruktkött, så får du en del av vinsten som du från natural i smaken, att du får en längre kontakttid med fruktköttet och det ger en annan typ av sötma, fruktsötma än det tvättade kaffet. Medan det tvättade kaffet som torkas helt rent utan fruktkött blir renare och mer transparent och tydligare syra. Och den vinningen får du lite av också i mellansteget.
Mm.
Så du liksom plockar lite godsaker från bägge lägren. Det blir lättare. Du får en större transparens och renhet i en honey jämfört med natural.
Mm.
Du får en större fruktighet större fruktighet än tvättat.
Det låter som en hybrid i mina öron.
Ja, men det känns lite som en hybrid.
Ja, den går på etanol och bensin.
Precis. Så det är liksom, ja precis.
Det är så jag tänker. Ja, men
en Tesla med fuskbensintank.
Ja, eller något. Jag har ett eget vindkraftverk. Mm. Men det är den tredje processmotoren. Det är honey.
Det är honey.
Och sen så har du pulped natural.
Ja, men i Brasilien så säger man både pulped natural och semi-tvättat eller semi-washed.
Just det känner jag igen.
Och där hänger det lite ihop med hur mycket av skalet och fruktköttet man tar bort. För du kan styra beroende på hur du, det görs maskinellt och beroende på hur du ställer in maskinen, så kan du vara väldigt noga med att bara skalet försvinner. Eller så kan du också se till att en del av fruktköttet följer med. Och då får du olika resultat helt enkelt. Och jag tror att det är, allt är ganska nytt. Jag tror att det kanske bara är typ 20 år ish som man har gjort pulp natural i Brasilien.
Okay.
Innan det så var det natural bara utslutande.
Uh-huh.
Så natural hittar du vanligtvis i framförallt Brasilien och vissa regioner i Etiopien. Nästan överallt annars så är det tvättat kaffe bara.
Mm.
Honey-varianterna eller pulp natural eller semi-tvättat är också nya processmetoder som inte är äldre än 20 år.
Mm.
Allt som är innan 20 år fanns bara det ena eller andra tvättat natural. Men nyare, modernare har variationer. Och det man började göra i Brasilien för typ 20 år sedan var att just skala bort skalet men låta allt fruktkött vara kvar. Och då fick du en skalad natural, pulped natural.
Mm.
Det hade ett annat namn på brasilianska, men det kommer jag inte ihåg. Ja, det, min brasilianska är begränsad. Och där har du, och sen om du gör ett semitvättat, då är det mer att du faktiskt tar bort en del av fruktköttet också.
Mm-hmm.
Så den blir mer som en typ tvättad, semitvättad. Den är nästan ren från fruktkött, men inte riktigt.
Det var spännande. Okej, okay, men då, man kan alltså... Det är en större gradient av olika sätt att utföra det här på när det kommer till honey processed eller pulp natural.
Ja, kanske också, kanske mycket för att det faktiskt är en nyare metod.
Ja.
Och det finns mer innovation än tradition.
Mm.
I det. Det finns en väldigt stor gradient i tvättat också. I hur långa fermenteringstider du har.
Just det.
Men det hänger inte så mycket på val man gör, utan förhållanden i temperatur och fuktighet på där man är, liksom, hur länge det torkar och hur länge det fermenterar.
Jag tänkte på det du sa, att vissa delar av världen använder främst natural och andra delar väljer att ha andra processmetoder. Jag tänker att det har med vattenresursen att göra.
Exakt.
Där det finns mycket vatten, där har man ju möjligheten. Och där man har lite vatten, typ Etiopien kanske.
Ja, vissa regioner i Etiopien.
Vissa regioner. Då blir ju natural för att det är natural.
Det är det enda alternativet.
Aha.
Precis, så är det. Och andra regioner i Etiopien har väldigt stor tillgång på vatten.
Är det väldigt mycket vattensvinn i samband med processmetod?
Det är väldigt stor vattenåtgång. Mm. Det är många liter vatten per kilo kaffe som går åt. Men där är ju de som är duktiga och medvetna bra på att filtrera vattnet efter fermenteringssteget innan vattnet går tillbaka till naturen. För det är ju, eftersom det har skett en fermentering, så finns det mycket som kan göda vattenkällor och mark. Så det ser man till att filtrera bort innan vattnet går tillbaka.
Okej, okay, nice. Det är ju jättebra.
Och det är ju inte alla, men de som är medvetna och jobbar medvetet och mot en hållbarhet gör det.
Right. Men om man ändå pratar hållbarhet och lite klimatpåverkan, om vatten skulle bli en bristvara i framtiden.
Då skulle vi dricka bara natural
då kaffe. Då blir det bara natural, hör ni det folk? Inför katastrofen.
Kanske, så. Det finns också de här maskinerna, pulpmaskinerna som tar bort skalet, finns det varianter på som inte bara använder så mycket vatten längre. I Colombia är det väldigt vanligt med en ekopulper som de kallas, som inte använder sig av vatten för att transportera. För där används vattnet för att transportera bönorna genom skivorna som skalar bort skal och fruktkött. Och det finns modernare maskiner som inte behöver så mycket vatten för att göra exakt samma jobb.
Ja, just det.
Så det finns eko eller vatten effektiva sätt att göra tvättat kaffe på också.
Mm, det är nice. Det är, jag som konsument skulle gärna vilja veta sånt, tror jag.
Ja.
Hur ekoboostad är produktionen? Det hade varit nice att ha på en förpackning, tycker jag. Så det här kaffet, där har man minskat på liksom vattenkonsumtionen med 50%, men kaffet behåller sin kvalitet.
Ja, precis. Jag hade pratat med någon om det här idag, om vad är det som, vilka områden är det de som är medvetna om miljön, vad är det de viktigaste sakerna de kan fokusera på? Och det jag kunde komma på var både två saker, att se till att odlingarna inte är monokulturer, det vill säga att det växer andra saker än kaffe, där kaffet växer. Både träd för att ge skugga och skapa ett djurliv, ett fågelliv som ser till att insektslivet begränsas, men också skapar ett insektsliv. Och, men också bara blommor och andra växter som både ger näring till marken och ser till att vattenkällor behåller sin liksom frodas. Det är den ena delen. Den andra är hur man hanterar vatten. Att man är mån om hur vattnet hanteras, vart det kommer ifrån och att det kommer rent tillbaka till naturen.
Mm.
Det är de två liksom miljömässigt viktigaste stora sakerna som man kan göra oberoende av vart man är.
Mm. Men kan vatten bli toxiskt efter att det har använts i samband med en kaffeproduktion?
Nej, det kan inte. Nej. Det kan bara vara väldigt näringsrikt.
Aha, och det kan vara negativt för...
Det kan ju göda igen ett vattendrag.
Jag förstår.
Att det växer för mycket av fel typer av växter och kanske får ändra syrehalten i vattnet så att djurliv inte riktigt hänger med.
Mycket spännande. Men kan
inte för att jag någonsin har hört att det har hänt i samband med ett kaffe, men det är det som är liksom,
det är det som är farhågan.
Det är det som gödning i vatten ger liksom.
Ja, just det. Ja, jag garanterar att det var många som inte visste det här.
Ja, säkert. Jag tänker på Östersjön som vi pratar om är övergöd och att fiskarna dör. Det är precis det, fast på en helt annan nivå och med helt andra orsaker.
Det låter som att när man är en kaffefarmare eller kaffebonde så behöver man, det är många faktorer man måste hålla koll på om man vill vara den optimala.
Om man vill vara den optimala kaffebonden så finns det många faktorer som man vill hålla koll på.
Det är det verkligen.
Det är liksom, dels är det jobbigt att vara bonde överhuvudtaget. Dels är det svårt att vara bonde så långt ifrån marknaden som man är som kaffebonde.
Ja, verkligen. Men kan vi hoppa in på det här med honey process och gå igenom lite steg för steg som vi gjort de tidigare?
Ja, det kan vi göra.
Ja,
och jag har lovat någon lyssnare att också förklara skillnaden mellan, det finns lite olika variationer av honey som honeyn kan klassa sig i olika
självklart,
färger.
Låt oss komplicera det hela
ytterligare. Låt oss komplicera det hela ytterligare. Jo, men honey i steg för steg, då tar du och plockar kaffebären.
Ja.
Gärna mogna. Ta med dem till en processstation där de sorteras som man alltid gör med allt man plockar, så man inte har några blad eller omogna bär med sig. Och sen passerar bären genom en depulper som tar bort skalet på bären. Och kvar har du en böna med fruktkött runt.
Just det.
Därefter går de här bönorna direkt till torkning.
Mm-hmm.
I det våtförädlade kaffet som vi pratade om förra veckan så fermenterade först bönorna och fruktköttet. Fruktsockret helt enkelt reagerade på bakterier i luften och resulterade att fruktköttet lossnar från bönan så att den blir helt ren från fruktkött innan det torkar. Men i honey-processen så torkar du med fruktköttet på. Och sen torkar du tills du har en fuktighetsgrad på mellan 10-12%, vilket är liksom sluttorkningsfasen, och så lägger du det på lager och väntar på att någon ska köpa det.
Mm. Men ska vi se om jag hängde med. Man tvättar det alltså inte i vatten som man gör med de andra processmetoderna?
Nej, det är fortfarande vatten som flyttar för bären genom depulpmaskinen.
Det finns
vatten fram tills det har skalat bort skalet.
Mm, men, och sen,
men sen tvättar du inte bort fruktköttet som man gör med ytterligare.
Men den här, inga flotation tanks då?
Jo, men det är första steget i processstationen, är en stor tratt med där du lägger i bären, och när du fyller på med vatten i den så då flyter de som är lätta upp. Så det är liksom
det är steg nummer ett på alla process.
Det är inte alla som gör det steget, men om du jobbar med kvalitet så gör du det.
Den optimala bonden.
Uganda Nils,
han separerar kvalitet på det sättet i början.
Ja.
Alla processmetoder.
Ja.
Så de får bada först och sen går de vidare.
Yes.
Okej, bra.
Mm. Men sen har du lite olika, beroende på hur proffs du är, så kan du göra flera olika typer av honey.
Mm.
Du kan göra vit honey och gul honey och röd honey.
Herregud.
Guld honey.
Det låter som whisky. Honey. Red label.
Ja, men det är lite
label.
Det de behöver, tror jag.
Ja, de
behöver så här lite. Och det var någon som frågade om vi kunde ta upp den skillnaden. För att förklara vad skillnaden är. Så sa jag, det kan vi göra, men du kan väl gissa.
Oh.
Så gissade han att det hade med hur mycket fruktkött som är kvar när man torkar. Det är precis det som är rätt.
Det var en kvalificerad gissning.
En kvalificerad gissning. Ju mindre fruktkött är kvar, desto ljusare blir bönan i färg när den har torkat klart. För just. Att har du mycket fruktkött så kan den mörkna i färg.
Mm.
Och bli antingen röd eller svartish. Medan om du har väldigt lite så blir den lite vit eller gul. För den torkade pergamino är ganska gulaktig i sin färg. Liksom, så att du har en vit-gul färg. Så det är liksom skillnaden mellan, och det som är pulp natural skulle väl vara en svart eller röd honey, och det som är semitvättat skulle väl vara en vit eller gul honey.
Just det, och allt det här påverkar smaken.
Ja, allt det här påverkar smaken. Man kan ju säga att generellt ju mer fruktkött du har på, desto sötare och fylligare kommer din honey bli, och ju mindre du har kvar, desto renare och friskare kommer din honey bli. Du kommer lägga antingen närmare det bärtorkade eller närmare det våtförädlade.
Mm.
Sen kan man vara lite olika, ha olika möjlighet att göra mer eller mindre det ena eller det andra, för att det hänger också ihop med vilken färg du faktiskt får på fruktkött, för färgen hänger ihop med hur det ser ut. Att det kallas för honey hänger också ihop med hur det ser ut. Det liksom blir klibbigt och
Det är där det kommer från.
Liksom,
ja,
det där liksom namnet kommer från. Det bra. Smakar inte honung på något sätt. Det bara ser
ner.
Ut som en härlig honungskaka.
Mm.
Och beroende på temperatur och fuktighet när det torkar så kommer det också få olika färg. För att det påverkar torktiden och påverkar hur fruktköttet och bönan
reagerar. Vad händer sen då? Man har torkat och så vad gör man sen med det här torkade bäret och kaffebönan i?
Ja, men då har du en torkad böna med en pergaminohinna med torkat fruktkött på. Och det, då när de är klara så är den, då är den inte klibbiga utan då är den ganska torr. Ja. Och så lägger man kaffet i ett lagerhus i säckar och väntar på
tillsammans med fruktköttet fortfarande.
Ja, precis. Fruktköttet, beroende på oavsett vilken processmetod, om det är tvättat så är pergaminohinnan kvar. Har du honey så är pergaminohinnan med fruktkött kvar. Har du bärtorkat så är bäret kvar på lagret tills det är dags för export.
Mm, just det. Men ser och under lagret av torkat bär så kommer pergaminohinnan.
Hinnan. Ja.
Som en liten kokong.
Som en liten kokong.
Och håller så här, jag vet inte, de myser där inne. Och när man då tar bort den här pergaminohinnan innan det är dags för att leverera kaffet, påverkar de olika processmetoderna utseendet på själva kaffebönan? Alltså om jag tar en black eller en red, kommer de två kaffebönorna se olika ut?
Ja, kanske. Fast det beror lite mer på vart de har varit och hur man har gjort det. Men en tvättad och en honey och en natural böna ser olika ut.
Ja, man skulle liksom, en fackman hade kunnat identifiera det här är natural, det här är en honey, det här är en tvättad eller washed då.
Ja, i alla fall mellan en tvättare och en natural och sen honey beroende på hur den har gjorts.
Man kan inte lukta sig till.
Det kanske du kan göra. Ja. På honey är det svårt för att det beror på hur mycket honey det är. Liksom.
Ja.
Det kan se ut väldigt mycket som en tvättad. Eller så kan den se ut annorlunda från en tvättad. Men inte, den kommer inte se ut som en natural. Mm. Den kommer inte lukta som en natural. Men du kan på doften se på bönorna vad det är för process och du kan i de flesta fall luktat dig till vad det är för process.
Men majoriteten av människor i världen, nu ska du få en fråga här, har druckit, vad har de druckit för processmetod?
De har druckit tvättat kaffe.
De har druckit det, majoriteten.
Det är det vanligaste. Ja. Jag har inte kollat upp den här siffran, men säg 70% av allt kaffe är tvättat kaffe.
Och hur många människor har du träffat? Nu träffar du mycket kaffemänniskor.
Jag träffar mycket kaffemänniskor.
Men hur mycket människor har du träffat som har druckit honey? Som kanske inte arbetar med kaffe? Är det en stark minoritet?
Ja, men det är ju inte. Och det går inte att säga. Det går.
Var det en konstig fråga?
Ja, nej, men det blir svårt för mig att svara på. Det är. ja, men det är inte vanligt, det är inte självklart att man har druckit honey.
Nej.
Det är det inte. Men om ett kaffe är honeyprocessat så står det absolut explicit på förpackningen.
Har du honeykaffe?
Jag har med mig till dig här.
Oh, nej, jo. Är det sant?
Självklart.
Okay, kan vi gå in på vad du har mer tagit med dig till mig idag?
Ja, men det som vi dricker nu.
Ja, vi dricker ju kaffe.
Vi dricker kaffe från, vi dricker, för när man tar bort, så här, när man tar bort fruktköttet från kaffe, eller skalet, när man tar bort skalet av fruktköttet så landar det åt sidan. Det pratade vi lite om förra gången också, om att det läggs på hög och komposteras och används som gödsel, näring till gårdarna. Men man kan också ta det åt sidan och torka det som man torkar bären och bönorna. Och då får man någonting som är ett torkat fruktkött som kommersiellt kallas för cascara eller cascara, som betyder fruktkött på spanska.
Alltså,
och det är det vi dricker.
Det är det vi dricker. Det är det jag tuggar på just nu.
Och det här kommer från en gård i Nicaragua. Det har torkat i 45 dagar på ett torkbord. Väldigt långsamt i skugga för att det ska inte mögla eller övergäsa eller bara ett tunt lager i lugnt och försiktigt tid. Och 45 dagar är ganska länge. Det är liksom, kaffebönorna torkar inte så länge. Det är väldigt svårt att göra cascara bra.
Det var jättegott i alla fall.
Vad smakar det?
Jag har ju då en mildare form av bihåleinflammation just nu. Min sensorik är starkt nedsatt. Men det smakar som, det är nog bland det godaste teet jag har druckit.
Precis, för det smakar ju som ett fruktte.
Det smakar som ett väldigt fruktigt te.
Vi har bara låtit det här torkade fruktköttet dra i varmt vatten som ett te. Och så I recommend. Dricker vi det.
Det var jättegott, äntligen. Mm. Jag kan inte ens fatta att jag sitter och dricker det här nu. Fantastiskt.
Fantastiskt.
Supergott. Tack så jättemycket.
Ja, men det lilla. Vill du höra på fler varianter av mellantingsprocesser?
Ja. Ja, gärna.
Vad roligt. För det finns någonting som heter, vi har ju rört oss mycket i Centralamerika nu, eller Latinamerika. För det är där den största variationen av processmetoder från samma producent hittas.
Ja.
I Afrika så jobbar man de flesta mer med tradition, det man alltid har gjort. Som vissa regioner är tvättat, andra regioner är bärtorkat. Men sen finns det en massa kaffe i Asien också.
Oh.
Bland annat i Indonesien. Och Indonesien har de ett eget litet sätt att göra saker och ting på. Speciellt på Sumatra och Sulawesi. Då har de någonting som kallas för wet hald.
Ja, just det, ja. Är det det som kallas för monsunkaffe också?
Nej, det är inte. Det är, något, det är ytterligare en annan indisk variation.
Ja, just det. Okej, okay, men kör wet hull.
Jag kan berätta om monsun också. Mm. Men wet hull handlar om där, i Indonesien så är du bonde och du plockar bären och säljer till en mellanhand som säljer till en processstation generellt.
Ja.
Och eftersom det ibland kan ta ganska lång tid emellan, eller om du hade gjort allt själv så skulle det ta flera månader att göra allt. Men man vill snabba på processen och torka snabbare. Jag tror att det är det som är grunden.
Mm.
Det gör att dels så lagrar de nog bären en stund i säck innan de pulpar dem. Men efter att de har tagit bort fruktköttet, skalet, så tror jag de tvättar rent det. Så det blir som ett tvättat. Men det som är den viktigaste grejen som gör det annorlunda är att innan bönan är helt torkad så tar de bort pergaminohinnan medan bönan är fortfarande fuktig.
Mm.
Du har kanske en 50% fuktighet.
Oj, mycket. Jämfört med 12.
Jämfört med 12 och torkar slutskedet alltså utan det skyddande skiktet av pergamino. Så det är liksom halling är det som sker när man tar bort pergaminon och som man gör efter torkning vanligtvis. Men i Indonesien gör man det alltså innan det är färdigtorkat. Vilket gör att bönan möter bakterier och insekter och jorden mycket närmare. Mm. Det känns i smaken.
Mm-hmm.
Du får en mycket, helt, väldigt dämpad syra och en större kropp och en smutsigare kropp egentligen. Mm. För det är liksom, det sker okontrollerade processer. Men det blir en unik smakprofil som bara finns i Indonesien eftersom ingen annan som kom på idén att göra det.
Jättespännande.
Och den möter man inte särskilt ofta heller eftersom det är begränsad geografisk spridning på den, men också nästan allt kaffe, eller stor del av kaffe från Indonesien är wet hulled. Så då blir det liksom någonting som är typiskt för regionen mer än en specifik processmetod som kanske inte alltid skrivs ut på påsen när man köper den. Så det är egentligen den liksom en annan, förutom honey, variation på hur man kan torka kaffet på. För annars är namnen honey och natural tvättat handlar ju om vilket skede man torkar bönorna.
Precis.
Sen kan man prata om massan och så. Man kan prata om fermenteringar också, men det kan vi göra ett helt eget avsnitt.
Jag funderar på hur många... Jag börjar se hela den här processen som ett sånt här kombinationslås. Alltså, där varje faktor har...
Väldigt stor...
från 0 till 9 siffror. Och så går man över till nästa hjul. Det är en annan faktor. Och så funderar jag på hur många kombinationer av... olika processmetoder skulle man kunna få till om man ser det som att om man använder kombinationslåt, då kommer man ju lätt kunna komma fram till att det finns kombinationer man inte har gjort än, men ja, som bör fungera
i den mån att det ger ett kaffe som är gott att dricka och smakar annorlunda ett annat kaffe, för det är det som är det hänger ihop med smaken. Vilken processmetod du väljer, det har jag sagt nu, men det vill jag säga igen, det är liksom en smakpåverkande process.
Det är det som är viktigt.
Sen att man som producent inte gör det för att påverka smaken, utan för att det är det man alltid har gjort. Det är liksom inte, men det, så är det ofta, men de facto är det, påverkar det karaktären på det kaffet som man gör.
Coolt. Väldigt coolt. Vad är framtiden då för processmetoder? Om vi bara drar det kort.
Framtiden är ju att vi får större variation på det. En av de delarna i kaffekedjan där det händer mest är just variationer och innovationer på hur efterskördsprocessen kan göras. Hur du fermenterar kaffet, när, i vilka steg du fermenterar och hur du torkar det. Om du gör det med eller utan fruktkött eller med utan skal och fruktkött. Det är absolut det led som det händer, utforskas mest på just nu. Så en variation på smaker. En producent kan ta samma kaffeböna och processa den på 20 olika sätt. Få 20 olika koppar kaffe av det.
Det är det här jag gillar med kaffe. Bara kaffe. Det här är kärnan där mitt intresse ligger. Det är inte bara kaffe.
Ja, precis.
Men det är bara kaffe.
Det är därför jag tycker namnet är så bra.
Ja, precis. Det förgrenar sig så himla snabbt. Det förgrenar sig snabbare än bakterier nästan.
Det är, ja, precis.
Så att, det är fantastiskt.
Mm.
Så framtiden av kaffe är flera olika processmetoder. Som kommer
med större variation i smak på processmetoder. Tror jag. Hoppas jag i alla fall. Hoppas jag. Jag gillar ju smaken. Jag tycker det är roligt med smaken och att det går att påverka.
Om inte annat så kanske vi blir tvingade till olika processmetoder med tanke på just klimatförändringar och påtryckningar från andra håll då.
Precis.
Att man får bli innovativ och försöka möta
utmaningarna.
Utmaningar och framtiden på ett vettigt sätt.
Precis.
Och då kanske det växer fram någonting som någon inte har tänkt på tidigare.
Det kan vi räkna med, tror jag. Det kan vi nog, sen vad det är, det vet vi inte.
Har du fått någon tittarfråga? Lyssnarfråga?
Ja, det har jag säkert, men jag har... Nu var det ju så länge sedan jag jag har inte kommit ihåg vad jag fått för fråga.
Nej. Jag har ju fått en fråga ganska nyligen.
Ja.
Och det var en fråga jag ställde i förra avsnittet. Och så kom den upp igen och så tänkte jag, men då slår vi ihjäl den här myten eller hästen med en gång.
Vad roligt.
Ja, och det var, vilken processmetod är bäst, ställde jag till dig. Ovetande.
Åh, vad roligt.
Ja, och då, om jag inte minns fel så sa du, det beror på vad man gillar.
Ja.
Ja, och det var väl ett bra svar.
Men också ett icke-svar, tänker du.
Ja, men det var ett väldigt diplomatiskt svar. Men jag har ju fått bearbeta den informationen du gav mig senast. Och jag inser ju att det är ju helt upp till vad du gillar, men med tanke på att olika processmetoder ger olika smaker
Just det.
Eller smakprofiler, eller hur man vill uttrycka det. Så det, vilken processmetod är bäst? Det är vad du gillar.
Men ja, det är det jag gillar. Och beror på vad du fokuserar på, vad du lägger det bäst. Det är ju lättast kanske att göra ett våtförädlat kaffe som en producent.
Mm.
Det är lättast att göra ett rent och bra gott kaffe som också har ett naturligt eget uttryck utifrån, för den processmetoden ger inte smak i sig utan lämnar utrymme för smak av art och ursprung och växthöjd. Och det är ju bra om man gillar variation, men att ha, det är ju ett svar.
Jag tyckte det var ett bra svar.
Det tar in både producenten, vad som är bra för producenten och vad som är bra för konsumenten.
Precis. Jag tänkte inför nästa avsnitt så har vi ju inte kommit på något tema än.
Nej, men det jag tycker att vi ska gå in på är kanske komma närmare just koppen kaffe och beredning och bryggning eller något åt det hållet.
Det har jag ju fått väldigt många frågor om.
Har jag också fått en del frågor om.
Hur ska jag brygga mitt bryggkaffe?
Ja.
För när jag visar hur man ska brygga ett bryggkaffe så skiljer det sig från hur många andra brygger ett bryggkaffe.
Ja.
Och det finns ett optimalt sätt att göra det på. Och sen finns det ett mindre optimalt sätt.
Ja, det kan vi väl prata om.
Ja, det hade väl varit kul. Så för bryggkaffe ligger väl svensken närmast hjärtat, eller?
Ja, det är ju en stark del av vår kultur.
Ja.
Är det ju.
Och så finns det ju... Ja, kan vi gå in på det mer nästa gång då, kanske?
Bryggkaffe.
Och försöka illustrera bryggmetoden så bildligt som möjligt med ord. Så
wow,
bra ska vi
göra. Okej, det kan vi göra.
Ja, så varje svensk som lyssnar på bara kaffe kommer helt plötsligt alltid kunna optimera sin bryggmetod. Det är målet.
Ja, men, ja, precis. Gör det lätt att göra rätt, tycker jag är målet.
Bra. Det blir namn på nästa avsnitt om ett annat.
Lätt att brygga rätt.
Ja, så fint.
Bra, vad kul. Ja. Vad kul att vi fick prata igen.
Yes, och så hoppas jag att det inte dröjer så lång tid till nästa gång.
Det gör det inte.
Nej, jag hoppas inte det. Så, man vet ju aldrig. Men nej, vi får styra ihop någonting. Och så, tack för alla fina kommentarer.
Ja, fortsätt att kommentera på såna här ställen som Facebook. Ja,
precis.
Vad heter vi där?
Vi heter Bara Kaffepodd.
Eller Bara Kaffe Podcast till och
med. Bara Kaffe Podcast till och med.
Ja. Så heter vi Bara Kaffe på Instagram.
Just det.
Och man kan mejla till barakaffepodcast@gmail.com.
Perfekt.
Så kan vi göra.
Sista grej. Jag tror vi nämnde i första avsnittet att vi eventuellt var den första.
Ja, vi var så ivriga. Vi tänkte, ja, det här totalt ignorant. Vi är ju såklart inte de som är först på bollen av någonting.
Nej.
I livet.
Vi försöker komma i fatt en stafettpinne.
Precis.
Nu har inte jag lyssnat på våra konkurrenter.
Kompanjoner
skulle man kunna kalla det också.
Men vi kan väl ändå rekommendera andra att lyssna på kaffekonnoissörerna.
Jag tror det heter så, ja.
Heter de.
Ja. Ju mer vi pratar om kaffe desto bättre för alla. Så lyssna gärna på dem också. De är säkert jätteduktiga. Och så ber vi om ursäkt för vår ignorans.
Ja, vi ber om ursäkt för ignorans. Det kommer säkert ske igen.
Det kommer säkert ske. Men det är det som är lite roligt också. Så tack så mycket för den här gången. Och så hörs vi nästa gång. Inom en snar framtid.
Underbart.
Ja, ha det gott.
Hej.
Hej.